Du citerar Maj Sjöwall i The Guardian som har sagt att dagens kriminalromaner handlar inte längre primärt om polisarbete och brott, men väldigt mycket om kärlek och relationer, precis som flickböcker. Och det här har en lite negativ ton, skulle jag säga. Hur ser du på det här?
Ja, det är klart en negativ ton. Maj Sjöwall säger inte det som en beröm åt kriminalgenren, utan hon menar ju att den har tappat greppet och tappat fokus. Och jag tycker att man istället kan vrida på det där och säga, ja men är inte det intressant i så fall? För att vi brukar ju prata sedan en 10-20 år tillbaka om en kvinnlig deckarboom. Inte bara i Norden utan också i världen. Att det är väldigt många kvinnliga deckarförfattare som har kommit fram och blivit väldigt lästa. Och jag menar, det kanske till och med är någonting sånt som ligger bakom det. Att de ser människor i sina hela sammanhang och inte bara genom brottet som har begåtts. Det gäller ju inte alla naturligtvis, men det finns ett sånt drag. Och framförallt så ser jag det här att i kärnan på hela kriminalromansgenren så ligger ju ofta mordet på en ung och vacker flicka som blir det här oskyldiga, perfekta offret för ett osynligt våld till att börja med. Och att den här offerpositionen, den håller på att förändras. Jag tror inte att flickorna, de unga kvinnorna, är så bekväma med att bli de här offren som mördas 10 sekunder in i filmen när förtexterna rullar förbi. Eller senast efter prologen i en kriminalroman så vet man ju, kommer hon gående på en ensam på en gata en sen kväll, så är hon död 10 sidor in i boken. Så är det bara.
Och ett drag som ju har blivit allt mer uppenbart tydligen är att de här flickorna, de stiger upp ur de här gravarna. Ja. De är odöda.
Ja, jag har kallat det för att det är en av de mest bekanta figurerna. Det är ju i Stieg Larssons stora romansvit Millennium med Lisbeth Salander. För att hon blir ju en spektakulär icke-död som hon genomgår. Hon blir ju skjuten i huvudet av sin egen far och nedgrävd i en grav av sin egen bror. Och hur hon egenhändigt, inte på tredje dagen men på andra dagen, så kravlar hon sig upp. Hon gräver sig upp med fingrarna, med handkraft, med hål i huvudet, men hon lever. Hon kryper upp ur graven och sen så det hon gör, det är ju att hon tar tillbaka sin historia. Hon vrider den rätt igen och berättar den från sitt eget perspektiv innan hon är klar. Innan boken är klar så har hon berättat sin historia. Och det tror jag man kan se som ett mönster i många romaner, inte bara kriminalromaner, men många unga nordiska författare idag. De använder sig av det här greppet med de odöda flickorna på ett eller annat sätt som talar tillbaka från andra sidan graven eller som gräver sig upp med handkraft ur graven som Lisbeth Salander. Men de ligger inte i ro. De har något osagt. De vill tillbaka.
Jag tänkte just att vad har de för funktion? Vad är det man vill säga med de här återuppståndna flickorna?
Jag tror att det är de här kvinnliga författarna som jag tittar lite närmare på. Det är då en kriminalförfattare som Åsa Larsson. En romanförfattare som Linn Ullman. Att de på olika sätt, eller för den delen Monica Fagerholm i den här fantastiska romanen Den amerikanska flickan, är ganska bra exempel på också hur en flickas stöd kan bli den här kraften som är nästan som ett uns plutonium. Att det är någonting som förgiftar hela omgivningen i oöverskådlig tid. Att all kraft i berättelsen sugs av det här lilla, även om flickan är död innan förtexterna har rullat förbi, så är det den här kraften, det här ouppklarade i hennes död, det här upprörande i hennes död som hela berättelsen kretsar kring. Monica Fagerholm, hon gör det på samma sätt som ja, till exempel David Lynch gjorde i den här klassiska tv-serien Twin Peaks. Laura Palmer dör alldeles i början på berättelsen, men det är gåtan kring hennes död och den här katastrofen som en ung flickas död innebär som hela berättelsen kretsar kring. Linn Ullman, hon använder den ung kvinna som är barnflicka hos en tämligen välbeställd familj som mördas alldeles i början av berättelsen. Och hon hittas, och det här är, tycker jag, väldigt intressant, en bild som hon ger kring det. Att hon hittas, det är två pojkar som leker skattjakt och de håller på att gräva i skogen. Och så hittar de den här döda flickan och hon skriver så vackert om det, att vackert och kusligt, att det var inte skatten de hade hittat. Det var någonting annat. om hon var själva skatten eller vad det är för någonting som de har hittat när de hittar den här döda flickan. Och så kan man också vända på det och se det som att det är någonting, alltså det, som är begravt men som inte kan ligga begravt, utan det kommer att störa berättelsen så länge man inte plockar upp det och ser vad det är. Åsa Larsson, hon låter bokstavligen sin unga kvinna i romanen Till dess din vrede upphör, som blir mördad under ganska gruvliga omständigheter i början av berättelsen. Hon är odöd, hon är osalig. Det är hennes röst som berättaren möter. När hon pratar, hon uppsöker sina hjälpare i livet och hon rör sig tillsammans med en flock korpar genom berättelsen. Att det är den här närvaron av den där flickan som inte vill komma till ro. Ytterligare ett exempel, om man ska gå utanför det nordiska, eller Siebold's The Lovely Bones, är också den här flickan som blir mördad av en pedofil och hur hon styr berättelsen rätt. Hon måste inte bara hitta mördaren, utan hon måste berätta den här historien, och hon får göra det. Det är författargreppet som man ju hämtar lite grann från skräckromanerna, men som jag tror handlar om det där, att den här flickans röst, den har varit offrets stumma, tystade, dödade röst så länge i litteraturen, och de här författarna låter flickan tala tillbaka och ta tillbaka sin historia.
Jag tänkte att där är kanske Stieg Larsson som manlig författare ganska exceptionell. Det är väl då kanske i första hand de kvinnliga författarna som låter de här kvinnorna slå tillbaka och kräva sitt liv tillbaka.
Mm. Jag tror ju det att Stieg Larsson, och det här är ju väldigt intressant, att Stieg Larsson, han kunde göra det för att han var en manlig författare. Jag tror att det fortfarande är så idag, sorgligt nog, att en manlig författare har mycket större rörelsefrihet när det gäller att skriva fram en riktigt stark, ung kvinnlig hjältinna. Och han skriver fram henne som en hämnare. Och det tror jag är väldigt svårt för en kvinnlig författare att göra med samma kraft. För att man kommer inte höra det, ungefär som att de här unga flickornas och kvinnornas röster har blivit tystade och förstummade i litteraturen. Så är det också någonting hos läsarna och kritikerna. Man hör det inte med samma röststyrka om det är en kvinnlig författare som gör det. Och därför måste man kanske ta till lite mer exceptionella grepp, som att låta dem tala tillbaka från andra sidan graven.
Mm. Jag läste en artikel här, jag tror det var på Sveriges Radios webbplats, där man konstaterar att många filmer eller tv-serier idag handlar om kvinnor som har varit instängda i ett rum och flyr eller lyckas ta sig ut. Och det är ju lite samma sak på något sätt, att de har blivit fångade, nästan levande begravda i en källare eller någonting, och så kravlar de sig ut därifrån och kräver sin rätt.
Mm. Ja, det är sant, och det här är ju något oerhört starkt. Du kanske tänker på den här nya filmen Room,
till exempel,
som bygger på det här Josef Fritzl-fallet i Österrike. Och det här är ju oerhört kraftfulla bilder. Alltså det som naturligtvis ger dem extra kraft är ju att vi vet att de bygger på så kallat verkliga historier. Men att de har ju också en stark symbolisk kraft i det att fortfarande, och det är det jag menar, att fortfarande i kulturen och i litteraturen så är det så att kvinnors röster inte hörs. Att det är som att de sitter i en bunker. Att man hör dem inte genom den här cementeringen som har tystat dem i så lång tid, i så många århundraden. Så att det måste till de här väldigt, väldigt kraftiga, nästan spektakulära våldsskildringarna eller berättelsen om en klaustrofobisk instängdhet i kulturen. Och det är väldigt intressant att det kommer så många sådana historier just nu.